Toisessa käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttäneen.
Ja det här var det sista klubbslaget i 1965 års riksdag som avslutades idag. Och det var också mångårige talmannen K.A. Fagerholms sista klubbslag i riksdagen. Han lämnar nu sin talmanspost och sitt mandat i riksdagen.
Ja, betyder det nu att det är slut med politiken, generaldirektör Fagerholm?
Nå, inte kan ju en gammal politiker som nu i hela sitt liv syssla med och intressera sig för politik sluta på en bestämd dag. Det är slut med den där utåtriktade politiken. Det är slut med att sitta i riksdagen och så vidare och så vidare. Men det är ju klart att man ju fortsätter att följa med. Och är väl tvungen att hålla något tal då och då. Dessutom sitter jag i socialdemokratiska partistyrelsen ända tills höstens partikongress och så vidare. Så att inte det är så där definitivt slut.
Nej, men med riksdagen är det alltså slut. Förmodligen kommer talmannen, i alla fall den förre talmannen, att inte helt kunna koppla av riksdagen så det är medvetande. Nu kommer ni väl att följa med riksdagsarbete synnerligen omsorgsfullt.
Ja, det är klart att det blir ju lite egendomligt att i tidningarna läsa om det som sker i riksdagen när man nu i 36 år har varit själv med där och varit en del av riksdagen. Det blir lite konstigt, det måste jag ju säga. Men nu får man väl hålla sig underkunnig om på olika sätt om vad det sker i alla fall. Tidningarnas referat nu för tiden från riksdagen är ju synnerligen bristfälliga. Det beror naturligtvis på att tidningarna har brist på plats. Och referaten blir allt kortare och kortare. I gamla dagar var det ju utförligare och där fick man ju från vilken tidning som helst riktigt utförliga referat, men nu blir det ju lite sämre med det.
Han sitter i sitt ämbetsrum på alkoholbolaget, på en gång en dynamisk och ändå balanserad person, på en gång explosiv och jovialisk. Han har i politiska sammanhang kallats den mjuka linjens man, det är ett uttryck för kompromissvilja och tolerans. En monumental gestalt kan man kanske säga. K.A. Fagerholm är förvälkänd av hela Finlands folk för att han skulle tarva närmare presentation. Han är riksdagsmannen och talmannen, ministern i många regeringar, bland annat 3 gånger statsminister. Han är generaldirektör för ett jätteföretag. Han är den aktiva förkämpen för nordisk sammanhållning. Det måste gälla Nordiska rådet eller föreningen Pohjola Norden. Hans verksamhet för Finlands svenska arbetarförbund är välbekant. Hans teaterintresse har tagit sig uttryck i verksamheten Svenska teatern och Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer till fromma. Och det har varit i fadderotsrörelsen och folkhögskoleverksamheten och föreningen Finland-Israel. Bara som ett litet axplock ur en synnerligen aktiv och verksam persons register.
Det har sagts att generaldirektören absolut inte vill ta hand om statsministerposten när en ny regering nu ska bildas. Är det här beslutet alldeles definitivt?
Ja, det är klart. Varför skulle jag nu lämna riksdagen och sedan hoppa in i någonting som är mycket värre? Jag har varit 3 gånger statsminister och det räcker till för mig. Det är världens svåraste jobb och tyngsta jobb. Det är någonting som en som inte har sysslat med det har svårt att föreställa sig. Det är detta att dag efter dag hoppa in i nya problem och försöka skapa sig en ståndpunkt till olika frågor. Det är varje timme nya problem. Och det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut alltså. Det bara fortsätter. Det ena svårare än det andra. Så att det där så vitt det på mig beror så kommer jag nog inte att sitta i någon regering.
Nej. Och i vårt land är det här problemet kanske svårare än i många andra länder. Det gäller att sammanjämka så många olika ståndpunkter och försöka finna ut det för helheten bästa.
Nå ja, det bör ju i princip varje regering självfallet göra. Det som är det svåra här är ju de ekonomiska problemen. Den regering som nu träder till, när det nu sker, den kommer att få oerhörda svårigheter med ekonomin. Statsfinanserna är i ett mycket dåligt skick. Jag tycker inte att det har varit riktigt korrekt av den avgående finansministern att ge en så ljus bild av läget som han ibland har gjort senast för några dagar sedan. Faktum är att det är svårt och kassakriserna är ofrånkomliga, och det är detta som gör att arbetet i regeringen nu inte blir någon dans på rosor. Därtill kommer ju det att under de närmaste ett par åren åtminstone borde det föras en mycket stram politik. Vi har inte råd med några extra vaganser nu. Det där som under valkampanjen lovade skattesänkningar och dylikt, de bluffade ju på ett otillåtligt sätt. Det finns inga chanser till dylikt. Och jag tror tyvärr inte heller att det finns några chanser just nu till några större reformer på det ena eller andra området. Vi borde nog ta en sådan återhämtningspaus nu och skapa en stabilare grund för alltihop.
Ja, de dyra reformerna medför genast höjda skatter, och det är ju inte så förfärligt frestande, varken för regeringen eller i synnerhet för skattebetalarna.
Nej.
Om vi så går över till de 36 år generaldirektörerna suttit i riksdagen, man kan ju föreställa sig att det arbete har varit både hårt och tröttande, men också givande och stimulerande, kanske spännande till och med ibland.
Visst har det bjudit på spänning under långa perioder. När jag under krigstiden så satt jag ju i regeringen, och riksdagsarbete blev ju nästan helt på sidan då. Det var naturligtvis hårda tider då. Men att nu hade ju också i riksdagen under lappotiden var det ju rätt hårt där. Jag kom ju in just vid de tiderna i riksdagen. Och det var ju mycket skarpt då mellan partierna. De har ju gudskelov försvunnit nu. Gränserna är inte så höga eller breda, eller ska vi säga. Idag kan ju riksdagsmännen umgås med varandra som normala människor.
Ja.
Då var det ju mycket värre. Det var barriär också i kaféet.
Verkligen.
Men att nu är det ju som sagt var helt annorlunda det avseendet. Men nu har det varit många spännande situationer där.
Men också ett stimulerande arbete.
Det är klart. Det är ju politik är överhuvudtaget mycket stimulerande. Jag begriper inte människor som säger att de föraktar politik och inte syssla med politik och inte intressera sig för politik. Och ändå är det ju politiken som i så stor utsträckning bestämmer hela vår tillvaro här. Det är ju skatter och det är skolor och det är vägar och det är det ena med det andra. Det är ju allt som människan under sitt liv kommer i beröring med. Det beslutas ju riksdagen egentligen.
Ja.
Och därför kan man ju inte utestänga sig från politiken på något sätt och bygga någon mur omkring sig. Alla är vi beroende av politiken, antingen vill det eller inte, och därför ska vi ju intressera oss för det. Och det gör ju folket vid val i varje fall. Det var ju ett gott valdeltagande nu trots men för och annat.
Ja. När man kommer hem från ett sent plenum i riksdagen, kanske någon gång på små timmarna ibland, är det då möjligt att få sömn och att koppla av, eller surrar allt det här aktuella då ännu i hjärnan och håller en vaken och sysselsatt?
Nå, i undantagsfall sker det ju. Det där är väl mycket individuellt. Jag har nu hela mitt liv ägt förmågan att lämna problemen utanför hemmet.
Ja, det är en härlig förmåga.
Det är mycket, mycket viktigt skulle jag säga för folk som har dagen lång att syssla med problem och besvärliga frågor, att inte ta dem hem med sig,
ja,
utan lämna dem i tjänsterummet.
Mm.
Det har jag nu kunnat göra, och hemma har jag varit familjefar och så vidare och tagit min deckare.
Ja, deckare, ja. Om vi nu går över till andra intressen där vid sidan av politiken, vilka av alla de här många intressena kommer främst? Är det läsning, är det teater, är det, vad är det?
Ja, vad man ska säga, att främst teatern har jag ju alltid haft ett starkt intresse för, och har ju nu under många år kommit att syssla med teaterns administrativa verksamhet, men också med det konstnärliga. Jag är ju en flitig teaterbesökare, men också en stor läsare.
Mm. Politiker.
Ja, naturligtvis. Det är ju främst tidningar och tidskrifter en politiker ju måste följa med. Och Jag har nu hemma ett 20-tal dagstidningar som jag nu plöjer igenom. Mer eller mindre samvetsgrant. Några skandinaviska tidningar och tidskrifter. Och det där måste man ju följa med om man ska kunna det där vara bevandrad i det politiska skeendet och det andra med förresten kulturlivet och så vidare. Men det kan läsa jag i sängen alltså.
Jaha.
Ja, inte annars. Nej.
Just det.
Inte aldrig i sittande ställning. Det har jag inte tid med ändå. Men sen tar ju television och radio sin tid.
Fruktansvärt mycket.
Ja. Och television är ju värst för att ja.
Då gör man ingenting annat.
Man kan inte göra något annat. Nej. I gamla dagar skrev jag alla mina tal och artiklar och hörde samtidigt på radion. Och hade 3-4 ungar omkring mig som sprang och bråkade. Det kände jag inte alls. Jag kunde arbeta ändå. Men nu med television, så då det går det ju inte alls.
Ja, det är nog alldeles riktigt. Det är säkert många som har gjort den där iakttagelsen. Är det någon författare, någon skönlitterär författare som generaldirektorn gillar alldeles speciellt?
Ja, det har ju varit många under årens lopp. Jag vet inte vem jag ska speciellt framhäva. Min ungdomsförfattare var Tavastjärna, som jag väl trodde har tämligen komplett. Och sedan naturligtvis Strindberg. Jag började ju unga år och samla på Strindbergs första upplagor och ja, det var inte komplett, det är nästan omöjligt att få, men i alla fall en betydande del av dem. Men jag är nog allätare i fråga om litteratur. Och det är nu så att på äldre dagar så blir det ju, läser man ju mest historiska och memoarverk och dylikt. Det ligger liksom naturligare till när man kommer upp i åren.
Ja. Har en så verksam man som generaldirektör Fagerholm någonsin haft fritidsproblem?
Nå, det kan jag ju inte påstå att jag skulle haft några besvärligheter med det. Nej, det har jag inte haft. Nej då, jag har ju mitt sommarstorp på somrarna och jag brukar segla lite och en gång varje sommar och så vidare, så att inte har jag haft något problem det där, så att känna sig sysslös. Dessutom har man alltid någon som väntar, något arbete, något föredrag som man tyvärr har lovat någon månad tidigare och lättsinnigt lova för att det är så lång tid, sen kommer det. Jag hör tyvärr till de som inte kan utarbeta ett tal eller föredrag före det behövs, just kvällen före blir det färdigt eller samma förmiddag eller sådär. Det är ett dåligt sätt, men att så är det med mig.
Och när det inte är torpe och när det inte är segling, så föreställer jag mig att det är åtskilliga sammanträden per vecka.
Jo, tack. Det finns det nog av. Det blir nog många hundra sammanträden per år.
Ja. Ja. Som också tar kvällarna i anspråk i mycket hög grad.
Jo, men nu har ju en hel del organisationer börjat ha eftermiddagssammanträden. Partistyrelsen sitter aldrig på kvällarna till exempel, utan på morgon. Och en hel del andra organisationer har övergått till det. Och så undviker man ju också numera lördag och söndag. Det är ju framsteg.
Det är absolut det.
I mina unga år så tillbringade jag ju praktiskt taget varje lördag och söndag ute på linjen.
Ja.
Ut och tala alltså.
Ja.
Och åkte cykel och buss. Ja, buss när bussarna sedan kom. Mina allra första talarresor gjorde jag med hästgivarskjuts. Det fanns inte börsar på den tiden.
Nej.
Jo, så det var nog ganska besvärligt och krångligt. Idag är det ju ingenting. Frånsett om man ska försöka resa till Korpo som jag gjorde här under valkampanjen.
Det var besvärligt.
Det tyckte jag var väldigt besvärligt.
Ja. Det är en konst att hinna med mycket och att få dygnet att räcka till. Hur och när planerar man överhuvudtaget tiden och placerar in de olika arbetsuppgifterna?
Ja, man har sin lilla anteckningsbok förstås, där man försöker sortera upp det hela.
Jaha, klockan 10, klockan 15, jo.
Alltså den 28 på måndagen hade jag klockan 10 radion på finska, klockan 10:30 partistyrelsen, televisionen klockan 15 Ja, på Israels ambassad på kvällen.
Så den dagen gick bra?
Ja, och på tisdagen hade jag ju riksdagen och kanslikommissionen efter den. Och så hade jag riksdagen på en liten bit mat.
Mm-hmm.
Vilket ju hör till undantagen. Vi brukar inte ha något dylikt i riksdagen när vi slutar, men den här gången då så många lämnar riksdagen, 77 eller 78 vad det är, så
ja,
tyckte jag att vi skulle samlas till en kamratafton, och det var alltså på tisdagen. Och på onsdagen, ja, här möten, föredrag på kvällen, på onsdag kväll i Hanken och så vidare.
Ett område som jag har förstått att här ligger generaldirektören mycket varmt om hjärta, det har varit det nordiska samarbetet i alla olika former. Det har varit Nordiska rådet och det har varit föreningen Pohjola Norden och det har varit fadderrotsverksamheten och mycket, mycket därtill. Nordiska rådet, är det inte lite vemodigt att lämna det och lämna alla de gamla goda kontakterna där nu?
Det är det faktiskt. Det är klart att det känns på något sätt vemodigt att lämna riksdagen också. Men ännu mer kommer jag att sakna Nordiska rådet. Jag var nu ändå med och startade hela och var med i kommittén som utarbetade de första statuterna för Nordiska rådet. Sen kom vi ju inte med de allra första åren, men att efter det Finland anslöt sig så har jag varit med på varje session, antingen som ordförande för den finländska delegationen eller som statsminister. Det är med verklig sorg jag tänker på att jag inte mera får vistas i den kretsen, och det gläder mig att man har inbjudit mig nu som gammal president till en samvaro i Helsingör den 13 maj då de ska fira de avgångna presidenterna. Jo, det är som sagt var trist på något sätt där.
Det har ju varit många, skulle jag säga, anmärkningsvärda gestalter med just i Nordiska rådet och i de kontakter generaliteten har fått där, både i Sverige, i Norge, i Danmark och på Island.
Det har varit många som man där har blivit god vän med. Många har ju gått bort redan, Etoft och H.C. Hansen. Men de flesta av de aktiva är ju ännu kvar där. Och det är ju klart att det är en stor församling och den skiftar ju lite år efter år, så att det är många, många vänner man har fått där. Men jag deltog ju så aktivt för Nordiska rådet i det nordiska samarbetet som ordförande i Pohjola Norden och även långt därför innan, alltså. Jag började ju i mycket unga år. Jag gjorde min första resa till Sverige visserligen så sent som 1925. Men sedan har jag ju varit där många gånger på föredragsturnéer och enskilda föredrag. Och varit i unga där var jag ofta som tolk med vid fackliga kongresser för finska fackföreningsmän som inte kunde språken. Och på det sättet kom jag ju att delta både i det fackliga och det politiska samarbetet betydande utsträckning där. Det där är nog allt förbi nu vid det här lagen. Jag har ju också lämnat ordförandeposten i Pohjola Norden. Man ska ju inte sitta allt för länge heller på en sådan post. Jag satt längre än någon annan ordförande där tills jag nu slutar vid årsskiftet.
Ja. Det nordiska rådet och det nordiska samarbetet, man ser någon gång faktiskt den där tanken skymta fram, tanken på Nordens förenta stater. Är det en utopi eller kan man bygga vidare ännu utöver det som hittills har gjorts?
Den tanken var ju starkast under kriget, alltså då Norge och Danmark var det där besatta av tyskarna. Då ledde ju tanken upp och det skrevs ju många böcker om Nordens förenta stater och så vidare. Men när kriget sedan tog slut och Norden blev fritt igen så kom det ju lite meningsskiljaktigheter upp när Danmark och Norge anslöt sig till NATO och Sverige ville bevara sin traditionella neutralitet och Finland hade sin särställning. Så att det gled ju i bakgrunden detta. Huruvida nu tanken någonsin kan förverkligas, det är ju svårt att säga idag. Men även om det nu inte blir en sammanslutning av staterna, så har vi ju ändå kommit väldigt långt i samarbete, och våra medborgare har ju praktiskt taget samma rättigheter i alla nordiska länder. Vart vi ännu en rebeger oss, så har vi ju det, sociala rättigheter och dylikt. Så nu håller vi ju på att bli nordiska medborgare, trots att det nu inte är någon sammanslagning av staterna har ägt rum, och väl knappast nu. Den frågan kan väl inte anses vara riktigt aktuell just nu.
Nej, näppeligen.
Men det finns ju mycket att göra nu innan vi kan vara nöjda. Det har nu inte gått så raskt framåt som man naturligtvis hade hoppats. Men man ska inte alls underskatta Nordiska rådets betydelse och det arbete som där sker. Frågorna kan vara för sig se småa ut, men när man slår allt detta tillsammans så blir det någonting ganska stort. Och det finns inget motstycke i den övriga världen till någonting dylikt i alla fall, det måste vi erkänna. Och det som har varit ur finländsk synpunkt så intressant och glädjande är att de finsktalande medlemmarna visar ett allt större intresse för Nordiska rådet. Nordiska rådet har i högra bidragit till att språkkunskapen i riksdagen har ökat i det avseende. De vinnlägger sig om att hålla sina tal på svenska. Det står de fritt att tala på finska där. Ja. Men det är bara en som har gjort det under första sessionen. Sedan har ingen gjort det.
Verkligen.
Utan alla också finska medlemmar talar svenska. Och det har blivit allt bättre och bättre med åren. Och de är inte rädda längre. De är inte blyga alltså. Och dessutom spelar det ju heller ingen roll om de nu talar alldeles perfekt svenska. Nej. Därför att danskarna och islänningarna och norrmännen kan ändå inte bedöma det.
Nej,
det är rätt i varje punkt.
Jo, det är riktigt. Ja, ja. När generaldirektören nu lämnar riksdagen och i den meningen lämnar politiken, så är det kanske inte allt för förmätet att be om ett så kallat politiskt testamente, synpunkter på politiken som generaldirektören vill lämna i arv.
Ja. Testamentet, jag har jag nog faktiskt inte tänkt på.
Nej, för all del. Jag medger att uttrycket är lite anspråksfullt.
Jo, det är det lite kanske. Ja, vad ska man säga? Ja, det är nog en synpunkt som ännu inte riktigt har vunnit tillräckligt beaktande, och det är nödvändigheten av att vara fördragsam, att kunna också höra på andra synpunkter och andra argument och inte utan vidare förkasta dem därför att det är en politisk motståndare som kommer fram med det. Det finns ju lite väl mycket nu av den där inställningen att om det är en kommunist eller en socialist eller en borgare som säger det, så tycker motparten att det är utan vidare fel och oriktigt. Om vi ska samarbeta, det måste vi ju här i landet liksom överallt här i världen, så måste vi nog ha en viss fördragsamhet. Det anser jag vara viktigt. Vi är så lätt för att vara hård. Och det prisas ju ofta här i världen, de hårda männens enorma betydelse. Men i regel har det ju gått åt helvete, tycker jag, med de starka och hårda männen.
Jo, det har
deras länder.
Det har man sett många exempel på.
Nej, nu har vi plats för lite mera fördragsamhet och försonlighet.